Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är några år sedan Mustafa El Kabir kom som en storm i svensk fotboll. Han hade hamnat lite snett i Holland och via kompisen Erton Feijolaru så blev det Mjällby och Sölvesborg. Och väl där jobbade han sig upp och visade sin klass. Det blev sedan Cagliari, Häcken, Saudiarabien innan han nu är Turkiet i den så kallade svenskklubben Gençlerbirliği. Det jag alltid gillat med Mustafa El Kabir är inte bara att han är en oerhört skicklig fotbollsspelare, utan att han är rätt frispråkig och inte fegar för att ta för sig. Han har förvisso rötterna i Marocko, men han är ju uppvuxen i Holland och där tar man ju inga fångar. Och det gillar ju jag. Och Mustafa El Kabir har ju gått åt mig några gånger också, vilket vi givetvis ska ta upp här i podden när jag nu ringer upp honom. För det är så det ibland får bli när man är lite trängd av produktionsförhållanden. Jag hade ju gärna åkt och hälsat på honom i Ankara, men nu blev det telefon istället där han låg och vilade på en ledig dag. Och som vanligt så börjar vi med fakta utan. Ålder?
26, snart 27.
Familj?
En dotter, fem bröder, en syster, pappa och mamma.
Bor?
I Ankara.
Utbildning?
Jag hoppade av skolan ganska tidigt. Jag var på väg att bli gymnastiklärare, men det blev ingenting. Jag blev fotbollsspelare istället.
Lön?
Mycket mer än vanligt svensk.
Vilken är den största upplevelse du har varit med om i samband med fotboll?
Bra fråga. Det måste ha varit min seriadebut mot Roma och göra mål.
Vem är den bästa spelaren du spelat med?
Bästa spelare jag spelat med? Raja Nainggolan.
Vem är den tuffaste motståndaren du stött på?
Inte många tuffa jag mött, men om jag måste välja en så Chiellini.
Finns det någon medalj du är lite extra stolt över under din karriär?
Nej, jag vann årets assist för säsongen på den här galan som gick upp i tid.
Jag vet inte om du är en sån spelare som byter till dig tröjor, men har du bytt till dig någon tröja som du är lite stolt över?
Ja, det är Zlatans tröja. När vi mötte dem i Milan.
Vilken är den bästa publik du har spelat inför?
Al-Ahli i Saudiarabien.
Är du en sån som kollar upp dina gamla mål på YouTube för att njuta lite av godbitar?
Absolut. Varje vecka inför matcherna.
Vad letar du upp då?
Alla mina mål, assist, fina aktioner.
Vilken är den häftigaste arena du har spelat på?
San Siro.
Vad kör du för bil?
Golf 7 av klubben.
Vad röstar du på?
Inte alls.
Vad har du för motto?
Vad har du för motto? Lev för idag, ingen har lovat imorgon.
När var senast du grät?
När min dotter lämnade mig här i Turkiet. När hon åkte hem till Sverige.
När var senast du var onykter?
Onykter?
Ja.
På semester i Las Vegas.
Tror du på någonting?
Jag tror på Gud.
Vad läser du?
Biografier, sannbaserade historier.
Vad lyssnar du på?
Vad?
Vad lyssnar du på för något?
Jag fattar inte frågan.
Musik eller vad är det för musik?
Vad lyssnar jag på? Vad lyssnar jag på? Förlåt, jag hör inte så bra. Mest R&B hiphop.
Vad ser du på?
Jag har börjat kolla på Empire. Och lite fler serier som står och väntar.
Du är hyfsat aktiv på sociala medier. Vilket tycker du är bäst?
Instagram.
Vad surfar du på för sidor annars?
Google oftast. Annars surfar jag inte så mycket.
Du är nu i Genscher Birgli i Ankara. Och man undrar ju lite, vad hände med Stuart Baxter? 2 matcher och sen fick han sluta.
Ja. Det är en bra fråga. Så jag kan inte hela historien. Jag har hört en del. Men ja, det är 2 förluster. Och tydligen så var det nog för att sparka. Men jag personligen tycker att det var orättvist. Eller orättvist att det inte var hans ansvar. Vi tappade 2 matcher i sista 5 minuter där vi ledde båda matcher. Och vi tappade i sista 5 minuter och det är inte hans ansvar. Det är vi på plan som tappar matcher. Okej, i slutändan det är tränare som har huvudansvaret, men riktigt det kändes inte som att det var rättvist, att det var för att han gjorde ett dåligt jobb eller något sånt.
Hur tar man det som spelare? Man måste ju ändå hoppa till lite.
Jag kan säga att när han kom in och berättade att han hade fått sparken, jag tror som enda spelare gick loss och var förbannad och skrek till lite. Att det var otroligt när man precis har börjat säsongen och att vi dominerade båda matcherna till sista 10 minuter och att vi tappade och att tränare då får sparken. Då vi har jobbat 2 månader senare för att få till rätt system och rätt sätt att spela på. Och sen får han sparken och då blir det en massa ändringar och då får man en tränare som man egentligen inte vill.
Framför du detta till klubben?
Jag har snackat med vår sportchef, jag har snackat med vår president om båda Stuart och den nya tränaren. Men så fort presidenten har gjort sitt val så finns det inte så mycket som kan ändra på det.
Känner du att din egen framtid i Genscha Birgli blir mer osäker?
Nej, absolut inte. Jag kan min plats här och jag vet vad jag står för i klubben. Och jag tror de är riktigt nöjda. Och det känns inte riktigt som att man är på väg att ta över min plats heller. För den delen. Så jag känner mig ganska säker. Och jag bara fortsätter göra mitt jobb.
Hur bra är turkiska ligan?
Jag måste säga att den är ganska bra. Även om jag inte är imponerad av att de drar in så många stora namn och typ att man ska ha för mycket respekt för det. Det är kul att det är stora spelare på gång hela tiden. Men det är en bra liga. Det var det innan de där stora spelare kom också. Men det är alltid kul med storspelare som kommer in. Det betyder att det utvecklar sig.
Hur är Genscha Birgli? Det känns ju som en svensk klubb. Det är ju många svenska spelare som varit här nu. Johannes Hopf, där Validata, och du har ju med viss svensk koppling.
Jag tycker det är ganska kul att ha de svenskar omkring mig varje dag. Vi umgås ganska mycket och det har varit massa svenskar i klubben innan vi kom också. Det är också för att Hassan Fettinka har en ganska bra relation till klubben och det är hans spelare som oftast hamnar här, så den kopplingen finns också. Men det är kul.
Är det något de är nöjda med svenska spelare?
Ja, det är oftast svenska spelare som levererar som har varit här. Och jag tror det är fortfarande så.
Och samtidigt känns det ju som att turkiska ligan är lite konstigheter. Det har ju varit lite uppgjorda matcher för några år sedan med storklubbar och det har varit lite läktarstök och så. Hur ser du på det?
Jag har inte riktigt koll på turkiska ligan. Jag kan bara snacka om min erfarenhet sen jag kom hit. Och det har bara varit positiva erfarenheter. Det är oftast rykten med att löner inte blir betalda och så vidare. Det har jag absolut inte varit med om. Alla matcher jag har spelat har varit riktigt bra egentligen. Jag har inte märkt av någonting av de grejerna du nämnde. Det har bara varit positiva erfarenheter.
Sportsligt, hur har du utvecklats?
Jag utvecklar hela tiden. Det finns ju statistiker också. Jag vill bara fortsätta att utveckla och ta nästa steg så fort det är möjligt.
Man har ju sett några delikatesser som du har bjudit på, bland annat några rabona och liknande. Känner du att det går så pass bra att du kan titta mot någon annan liga eller en större klubb i Turkiet?
Ja, absolut. Absolut. Men det är en massa faktorer som spelar roll i ett sånt beslut. Det är inte bara jag som bestämmer. Det är klubbarna, det är min klubb, vad de vill. Hur mycket de vill, om de ens vill släppa mig. Jag vet att det har varit en massa klubbar som har varit intresserade. Men om klubben inte vill släppa en spelare så händer inte det. Så får man bara ha tålamod och försöka fortsätta på samma sätt som jag gjorde sista halvåret.
Hur långt kontrakt har du med Genscha Birgli?
Jag har 2 år kvar. Så efter den här säsongen har jag ett år kvar.
Så att du hoppas på att få till något i flyttväg kanske nästa sommar?
Ja, eller tidigare. Jag har hoppats egentligen på att det skulle hända den här sommaren. Men som sagt, det är inte bara jag som bestämmer. Så det är bara att fortsätta och ösa på.
Var vill du gå då?
Jag vill nå toppen. Så enkelt är det. Om det nu är i Turkiet, de stora tre i Turkiet, eller om det är en annan liga i Europa. Det har man inte full kontroll över heller. Det gäller att prestera och sen får man se vem som är intresserad och vem som är beredd att betala pengarna och vad man själv vill gå.
Har du koll på vad ditt marknadsvärde ligger på idag?
Nej, men jag vet ungefär vad det snackas om.
Vad snackas det om då?
3, 4, 5 miljoner.
Euro alltså?
Euro, ja.
Ja, det är ju bra utväxling.
Ja, det betyder att man i alla fall är en värdefull spelare. Så kan man se på det.
Jag följer dig på Instagram. Det verkar vara ett rätt glassigt liv. Hur är dagarna i Ankara?
Ja, nu när vädret är så bra så är det ganska chill. Det är lite som att man är på semester. Fast ändå inte. Ja, vi tränar oftast tidigt på morgonen. Så efter att vi har tränat, vi käkar tillsammans. Och sen är man ledigt och då är det oftast poolen eller... Eller bara hemma eller sitta och spela PlayStation. Det är inte så mycket annat.
Var bor du någonstans i Anka?
Jag bor i Parkåran. Det är ett område. Det är lite avstängd område. Man får inte bara komma in där. Så det är åtta byggnader i ett park. Kan man säga. Och det är ganska fint. Det är ganska lyxigt.
Är det lägenhet eller hus?
Lägenhet.
Okej, men du har pool och så?
Ja, det finns en gemensam pool till de som bor här. Så det finns tillräckligt att göra. Det finns en basketplan, det finns en tennisbana, det finns en gym. Allting för de som bor här.
Mustafa El-Kabir har ju stått för en del klassiska citat och det mest klassiska är väl ändå när Malmö FF ville värva honom och han sa till Kvällspostens reporter att det var inte aktuellt att gå till MFF eftersom han ville inte jobba på Willys efter karriären. Naturligtvis var det inte så elakt menat, det var mer lite skämt och det handlade om nivån på kontrakten och liknande. Och han har ju varit runt en del trots allt efter Ajax där han är fostrad. Så har det blivit rätt många klubbar men det har inte alltid slutat lyckat. Men nu verkar han ha hittat rätt. Innan du kom till Turkiet så var du ju i Saudiarabien. Hur kom det sig att du gick dit?
Det var så att jag ville vara närmare min dotter. Det var huvudsaken. Grejen är att och man måste vara gift för att hämta dit sin familj.
Okay.
Dess regler. Och det gick inte. Och så... Det var mycket enklare. Jag visste att de ville ha mig redan i sommaren innan jag satt i Al Ahly. Och sen var det också fotbollmässigt att det är en större utmaning. Det kändes inte riktigt seriöst i Saudiarabien.
Det var inte seriöst i Saudiarabien?
Nej, alltså, det är fyra lag som vill vinna ligan. Resten är liksom... Inget att hänga i julgranen. Det är bara för att de är där för att de måste vara där.
Är det sådana sjuka pengar som alla säger?
Ja. Jag tjänade pengar som jag som liten pojk aldrig har kunnat drömma om. eller men, ens någonsin har haft i huvudet.
Men hur kunde klubben för Saudiarabien köpa dig och sen släppa dig ett halvår senare?
Allting går. Allting går i Saudiarabien. Det beror på vad de känner för, vad de vill. Pengarna har de tillräckligt, så det är inte pengarna som är problemet.
Men de kände att de kunde släppa dig efter ett halvår? Om man tittar på de
hade
klubbar.
Spelare.
Ja, förlåt.
Ja, de hade ju spelare som de kunde hämta in, och nu har de hämtat in bil.
Men om man tittar på klubbarna du har varit, så du var i Cagliari en sväng. Hur gick det till att du var där så kort och sen vände hem till Mjällby igen?
Ska jag säga att jag var för ung och inte hade riktigt tålamod och vänta på att få spela. Jag var ju ganska mycket skadad när jag spelade i Cagliari, och det var inte småskador, det var bara sidan som gick hela tiden, eller tre gånger. Men när jag väl kom tillbaka och var i riktigt bra form, jag tränade riktigt bra, och det var, jag tror, två veckor i rad att jag inte var med i truppen ens. Det var då jag bara hade nog och ringde agenten och sa vi får hitta en annan lösning, för jag orkar inte sitta kvar här och inte veta vad som hände.
Men låt som rätt kort tålamod.
Ja, det kan man säga. Efteråt så ångrar jag mig som fan, för jag var på en riktigt fin plats då.
Men det gick inte att backa då när du hade bestämt det?
Nej, det gick ganska fort. Vi hade ett möte med direktören och han försökte verkligen övertala mig och bara tålamod och ta det lugnt. Det var också presidenten som inte riktigt visste hur eller vad de skulle göra, för jag var ju utlånad. Det var också där det var riktigt konstigt, för ingen som hade sagt till mig att jag var utlånad.
Du trodde att du var köpt?
Ja, eller köpt. De skulle göra en betalning och sen betala den senare. Och jag uppfattade att det var part of the deal. Men tydligen så var det att jag var utlånad.
Hur tog du det när du fick reda på det?
Ja, det var någon dag. Min bror ringde till mig och så sa han, är du utlånad? Jag bara, nej. Vem säger det? Så sa han, ja, det står på deras hemsida. Att du är på lån. Jag bara, inte vad jag vet. Och sen kom det fram att det var utlåning. Och att de skulle köpa ut mig redan i augusti. Och sen i december, och tiden gick och man vet inte vad som hände. För det var lite konstigt, och allt som allt så till slut blev det för mycket och man ville bara börja om.
Vems ansvar var det att du var utlånad? Var det Mjällby eller var det din agent?
Jag tror det var Mjällby. Jag tror inte. Det var också väldigt konstigt. Det var så professionellt. Det var nästan amatöristiskt. Så att säga. Vi satt i förhandlingen med klubben i Malmö. Och då var det ordförande. Så det var Ronny, jag kom inte ihåg vad han heter i Mjällby, som kom fram med en tröja och kan du signera den här tröjan? Jag vill ha den. Typ som att vi redan kom överens att jag skulle dit. Men vi inte ens hade börjat förhandla. Varken lön eller längd eller som vi hade inte ens börjat. Och framför dem så ville han att jag skulle skriva på tröjan, kallare tröjan. Så det var lite konstigt, men ja, det, vi säger att jag har lärt mig från det och att man har blivit lite klokare utav det.
Just den världen att man byter klubbar, agenter, klubbar, förhandlar mellan varandra. Hur upplever du den?
Det är roligt. Jag tycker det är spännande eftersom man inte vet vad som händer. Det är en skön känsla. När man vet att någonting som är på gång, någonting kommer hända. Man vill ju ha det man vill ha. Och då är det ett spel. Och det är ganska roligt att uppleva. Nu har jag varit med om det ganska många gånger på en ganska kort tid. Så ja, jag har blivit van.
Hur många kan man lita på av de som är inblandade?
Jag litar bara på min agent. Jag litar inte på klubbar, jag litar inte på klubben man spelar i då. För alla vill sitt eget.
Hur vet man att man kan lita på sin egen agent?
För min agent vet vad jag vill ha. Och det är det som gäller. När jag får det jag vill ha så är det slut på snacket. Då bryr jag mig inte om resten.
Så att om någon tjänar lite mer ovanpå det så bryr inte du dig om det helt enkelt?
Nej, det är deras jobb. Jag menar, de gör inte det gratis. Det vet alla. Men så länge jag får det jag vill så ska jag inte sitta och klaga. Om man nu säger till sin agent jag vill ha så mycket. Detta är vad jag vill ha. Och han löser det. Så är man väl nöjd. Då har man väl fått det man vill ha. Och då ska man inte vara girig och vilja ha mer.
Du är fostrad i Ajax från början.
Ja.
Hur viktig var den klubben för dig?
Det är nog inte många som vet hur viktig den klubben har varit för mig. För det första så är jag Ajax-supporter sen jag var jätteliten. Och att man då hamnar i klubben man älskar. För det är egentligen den enda klubben jag älskar. Det är min klubb. Och att man då hamnar i akademin, det var det bästa som kunde hända. Och jag var som en svamp. Jag sög åt mig allting jag kunde lära mig på de där 2 år jag var där. Och det är egentligen min bas av hur jag har blivit den fotbollsspelare jag är idag. Så allting jag har lärt mig där använder jag fortfarande nu när jag spelar.
Vad är det Ajax har som man lär ut?
Det taktiska bitarna, det är detaljer, detaljer i spelet. Så, hur man rör sig, när man rör sig, vad man gör i vissa situationer när bollen är på ena sidan eller när bollen är på andra sidan, coaching, rörelse utan boll, you name it. Det allting jag gör idag har jag lärt mig i Ajax-skolan.
Hur var det när du fick lämna efter 2 år?
Ja, jag fick lämna på ett inte roligt sätt kan man säga. Och det var tufft. Det var tufft. Det var min klubb. Det var min klubb som jag drömde av att spela för. Men nu när jag är lite äldre så kan jag ändå kolla tillbaka och egentligen kolla i spegel och säga att det var mitt eget fel.
Vad var du gjort för?
Jag var helt enkelt inte den enklaste människa att göra med. Det tror jag inte att jag fortfarande, men man har blivit lite mer vuxen, lite lugnare som person. För det var aldrig något snack om mina fotbollskvaliteter. Det var alltid hur jag var i mitt beteende.
Och det är ju något som lite har hängt kvar, rättvist eller ej, men du hade ju även i Nijmegen där du blev straffad flera gånger, bland annat för att du vägde för mycket. Och vad är det som händer?
Nej, det var lite överdrivet när jag var i Nijmegen. För jag har varit i samma fysiska form men som jag har varit i Nijmegen. Jag har varit i Sverige och jag har varit, inte i Italien. I Italien var jag lite bättre fysisk form än vad jag var i Sverige. Men det är alltid så jag har presterat. Det kändes som att de bara ville hitta en anledning för att kunna straffa mig. Samtidigt som jag tillät dem att hitta en anledning. Jag gav dem den anledningen att straffa mig. Och det var det som är mitt ansvar och mitt fel. Sen kom jag till Sverige och då det kändes som att att man verkligen kändes som att det var sista chansen.
Just att komma till Sverige var och Mjällby, så det känner du räddade din karriär?
Absolut. Det var vändpunkten. Eller hur man nu säger det. Det var där allting vände för mig. Både på plan och utanför plan. Okej, första året i Mjällby jag tog gula och röda kort för att vara en anfallare. Men det satt lite i spelet, i mitt sätt att spela. Det var ganska hård och tufft. Och jag backade för ingen. Men det var min agent som fick mig att vara lugnare, som snackade mycket med mig, som lärde mig att använda det energi jag stoppar i att skälla på domare eller på motståndare istället att lägga det på mina egna kvaliteter och på mitt sätt att spela. Och det blev bättre och bättre. Och till slut så såg man det på planen. Jag gjorde fler mål, jag var lugnare, mindre kort och blev bättre som fotbollsspelare.
Just det här att du får en stämpel som lite bråkstak eller lite jobbig så. Är det svårt att bli av med den sen?
Ja, det tror jag. Men jag tror ändå att jag har ändrat på det en hel del. Om man ser på det senaste åren. Och samtidigt bryr man faktiskt inte så mycket om vad folk tänker och vad media tänker och så vidare. Så för mig är vad de tycker om mig i min klubb. Ja, de uppskattar mig som fotbollsspelare. Och att nästa klubben som vill ha mig, att de uppskattar mina fotbollskvaliteter och att de inte har ett problem med det. Sen får folk får bedöma och ha sin åsikt och tycka och tänka vad de vill. Det kliar mig inte så mycket.
Hur viktig var Erton Feijolau som var den som hjälpte dig på något sätt till Mjällby?
Jävligt viktigt. För det var lite tveksamt. Och man kan säga att han fick lite spel på båda Thomas och Peter Svärd för att de tvekade. Och han har sagt flera gånger, han är riktigt bra fotbollsspelare och ni kan behöva honom. Och till slut så blev han så arg att han tog telefonen och ringde till Peter Svärd. Jag vet inte om det är exakt så, men jag tror han skällde ut honom lite. Att han skulle ta mig till Mjällby. Men de ville se mig. Och jag var i en sån situation att jag inte hade mycket val. Och jag valde att åka ner till Cypern och träna några dagar med dem. Och liksom visa vad jag går för och vad jag kan. Så det tog inte många träningar innan de kallade in mig på ett möte. Så det gick ganska snabbt.
Ni var ett rätt profilstarkt lag. Du, Gran, Bagarn och så. Hur var det att spela i det laget?
Det var fantastiskt. Det var helt ärligt en av de finaste åren jag har haft i min karriär. Med många, många fina, fina människor, fotbollsspelare, speciella människor. Och det året kommer jag aldrig glömma. Vi har haft en fantastisk resa. Vi kom sexa tror jag, och vi kom till semifinal i cupen där vi förlorade mot Helsingborg. Det har varit ett fantastiskt år. För mig personligen också. Då jag gjorde 10 mål och några assist. Som jag egentligen aldrig har gjort förut på seniornivå.
Hur var omställningen att komma från Holland? Du är ju från Amsterdam, även för du spelade lite på andra ställen. Och komma till lilla Sölvesborg och Blekinge?
Det var annorlunda. Jag var van med att bo i Amsterdam . Men jag anpassade mig ganska fort. Jag anpassade mig ganska fort. Jag var verkligen inställd på att göra succé och det blev så. Så om man är inställd på att göra succé så ska man anpassa sig till där man hamnar. Jag fick snabbt några vänner av Erton som jag tog över. Jag tog över hans vänner och de hjälpte mig ganska mycket på väg.
Men vi talar om Mjällby och tiden där. Det blev ju Cagliari och sen tillbaka. Och sen blev det Häcken. Var det många andra svenska klubbar som var sugna då?
Det var Malmö och det var Häcken egentligen som var mest intressant. Mest intresserade, tror jag, i Sverige.
Vad fick dig att välja Häcken?
Det var då de precis hade haft succéåret i Allsvenskan. Då de kom tvåa. De visade mer att de ville ha mig än vad Malmö visade.
Vad gillar du i deras sätt att spela fotboll?
Sorry?
Vad gillar du med Häckens sätt att spela fotboll?
Nej, de hade en klar spelstil, en klar spelidé och de ville ha mig i deras system. Och jag har ju sett hur de spelar, jag har till och med spelat mot dem det året. Och de spelade jävligt bra fotboll med många bra spelare, Martin Eriksson, Makondele, då de hade varit som öste in mål. Och det var ett jävligt bra lag att hamna i. Och jag såg det framför mig och att det skulle kunna bli succé om jag hade tagit över Waris plats. Så han blev ju såld och det var då intresset gick ganska.
Hur såg du på Peter Gerhardsson?
Man kan säga att det var han som övertalade mig att komma dit. Eller övertala att det var det att skriva på för Häcken. För att han hade en klar spelidé och han visste precis hur han ville spela med mig i anfallet. Och det är inte ofta man blir garanterad att man kommer få spela. Men jag var hans nummer ett anfallare. Och det var i den perioden skönt att höra. Eftersom jag kom tillbaka från Italien och spelade några matcher i Mjällby och så vidare. Och det var skönt att ha lite trygghet. Och den trygghet gav han mig. Och det har blivit en fantastisk succé med Peter. Det har varit absolut den bästa tränare jag har haft i min karriär.
Är du förvånad att Häcken inte fått ut mer även åren efter du har lämnat?
Förvånad. man har ju inte El Kabir längre och inte heller Waris som eller Ranegi. De har hämtat in några spelare som är duktiga för att ändå inte samma kvalitet än vad de hade innan, och det är mest byggt på att det ska vara någon där framme som öser in mål.
Hur noga följer du allsvenskan?
Ganska noga. Jag följer Häcken fortfarande. Jag har fortfarande vänner som spelar där, och varje vecka de spelar så försöker jag följa det. Jag kollar då oftast via fotbollskanalen och har koll på hur de gör.
Vill du gå hem till allsvenskan?
Någon gång. Någon gång säkert.
Men då läste jag någonstans att du ville gå till Hammarby med Peter Gerhardsson.
Ja, det har vi snackat om. Det har vi snackat om när jag spelade i Häcken. Och sen skulle jag avsluta karriären och bli hans assisterande.
Hur stor skillnad upplever du att det är på turkiska ligan och allsvenskan?
Ja, ganska stor. Ganska stor. Den är en hel del kvar vill allsvenskan komma upp i samma nivå. Trots att Malmö har gjort det riktigt bra i Europa. Det är en riktigt bra prestation och riktigt bra för allsvenskan, tycker jag. Att det lyfter allsvenskan en del. Men det finns en hel del kvar innan allsvenskan når turkiska ligan.
Ett av några klassiska citat du har sagt är ju att jag hade gärna spelat för Malmö, men jag vill inte spela för ett kontrakt som är så dåligt att jag behöver jobba på Willys efter karriären.
Ja.
Var det så risigt?
Ja. Eller så, hur ska jag förklara? Det var jag tror det var efter Malmö-matchen jag gjorde den här intervjun. Och jag kände mig så pass bra som anfallare i Sverige då att jag förtjänade mer än vad de erbjöd. Det kändes som att de inte ville gå hela vägen för att hämta in mig.
Hur mycket skit får man för ett sånt citat?
Ganska mycket. Det är många som fattar vad jag menar. Det är vissa som tar det för långt och som gräver ganska djupt. Men för att vara helt ärlig så bryr jag mig faktiskt inte. Jag bryr mig absolut inte om vad folk tycker om det. Jag menar, det är så det kändes för mig. Det är så jag uttryckte mig på det sättet, och jag kommer aldrig säga att jag ångrar mig. För det var så det kändes.
Hur viktigt är det just att få bra betalt?
Jävligt viktigt. Jag menar, vi fotbollsspelare spelar 10-15 år max. Man vet aldrig vad som händer nästa år. Man kanske är tvungen att avsluta karriären, och då vill man ha så mycket pengar på kontot som man bara kan hämta in.
Vad investerar samtidigt du i?
Förlåt?
Vad investerar du dina pengar i?
Mark, fastigheter. Jag höll på att sätta igång. Jag har köpt mark och byggt en restaurang och café. Jag
har tittat
på en hus i Marokko. I Marokko har jag alla mina investeringar än så länge. Eftersom jag är utskriven i Sverige, jag är utskriven i Holland, så är det inte lika enkelt att bara köpa grejer.
Hur noga följer du med det?
Jag har min pappa som håller på med det. Så jag bara lämnar över det till honom, och jag litar på honom att det går bra. Så det är inte så att jag lägger så mycket tid i det. Jag fokuserar mest på fotbollen.
Om man ser, följer en del fotbollsspelare på Instagram så är det ju mycket Louis Vuitton och det är bilar och det är lyxgrejer som man ju har råd med. Hur mycket sånt kör?
Jag tror ändå jag är ganska lugn när det kommer till sånt. Eller lugn, jag har blivit lugnare. Jag gillar att köpa fina kläder och det är egentligen mest dyra klockor som jag har egentligen. Jag har ingen bil alls av mig själv till exempel. Jag kör klubbens bil eftersom jag tycker det är onödigt att köra runt med en fin bil här i Turkiet när man vet att man kanske inte ens är kvar efter några år. Och när man har en fin bil av klubben.
Kan du vara rädd att man skulle göra av med alla pengar så att säga? Man läser ju då och då om spelare som har blivit helt bankrutta trots att de tjänat jättemycket pengar.
Jag kan inte tala för andra spelare, men jag själv tycker att jag tjänar så pass bra att det knappt går och slösa allting.
Så du slipper Willis?
Ja, förhoppningsvis. Jag vet inte hur det går de kommande år, men än så länge så tror jag så kan jag nog köpa en Willys och driva den istället av att jobba där.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ett tag när vi på fotbollskanalen.se skrev en del om John Guidetti så var Mustafa El Kabir en av dem som reagerade. Och reagerade rejält. Anfallaren gillade inte hypen kring John Guidetti och tyckte det var för mycket. Och det är naturligtvis någonting vi måste borra oss ner. Och sen så var det ju faktiskt så att Erik Hamrén kollade om Mustafa El Kabir kunde vara aktuell för det svenska landslaget. Det hade varit något. Guidetti och El Kabir på topp. Vilket anfallspar. Landslag. När du gjorde en intervju med Göteborgsposten så berättade du att Erik Hamrén hade varit i kontakt med Häcken för att höra lite om dig. Har du hört mer?
Nej, det har inte varit ett problem eftersom jag inte är svensk medborgare. Och ja, vi har kollat, min agent har kollat lite lösningar och möjligheter. Men det ser inte jätteljust ut eftersom jag var tvungen att skriva ut mig från Sverige så att jag inte får skattesnäpp eller dubbelbeskattad. Hade jag... Vad var det? Ett halvår? Eller 7 månader? Hade jag inte skrivit ut mig 7 månader? Eller hade jag skrivit ut mig 7 månader senare så hade jag kunnat ansöka svensk pass. Men det hade vi ingen koll på då.
Är det något som har lockat? För när man har läst så har det låtit mer som att Marocko, det är land du har velat representera.
Det har man velat, men om det finns möjligheter att representera Sverige, jag menar jag alltid känner mig hemma i Sverige och jag har bott där i flera år, så hade man kunnat tänka sig att spela för Sverige. såklart, men då måste det, måste det finnas en förfrågan, då måste det finnas intresse. Det är kul att säga jag vill spela för Sverige när man själv inte har ett pass som är svensk, eller att det inte ens finns intresse från förbundskaptenen.
Har du någonsin hört av Marokkos förbund?
Ja, då jag spelade i Italien så var jag med två gånger. Men sen det var då Erik Seret var tränare och de har blivit 25 gånger tränare sen det. Så nu när man har presterat så bra senaste åren, då hade man egentligen förväntat sig att man i alla fall skulle få chansen att visa ut sig. Men det har inte hänt hittills, och det är klart man har besviken när man känner sig så pass bra att man i alla fall förtjänar en chans.
Finns det något sätt att nå fram till dem?
Jag har ingen aning, men det sista jag vill göra är att snacka in mig själv i landslaget eller via kontakter. Ja, men vi tycker synd om man ger han en chans eller något sånt. Tydligen så tycker han att jag inte är tillräckligt bra. Eller så vet han inte ens vem jag är. Det kan också, men det kan jag inte svara på. Jag kan inte kolla i hans huvud.
Du har en tajt koppling till Sverige. Följer man dig på Instagram ser man ju om din dotter och så. Och du talar en fantastisk svenska. Hur har du lärt dig så snabbt och så bra? Och hållit den vid liv trots ett par år utomlands?
Ja, när jag kom till Sverige så ville jag lära mig svenska. Jag ville anpassa mig. Jag ville kunna kommunicera med mina lagkamrater på svenska, med mina vänner idag, mina nya vänner. Alla snackar utmärkt engelska i Sverige, men man vill ändå lära sig. Det sitter i mig och det vill jag då, och det är ganska fort. Jag kommer ihåg att det var första veckan, tror jag, första veckan jag kom till Sverige, så var jag på väg till Växjö, till Migrationsverket, för att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Och på väg dit så hade vi en kille i klubben som körde mig dit, och jag såg med penna papper och skriva upp allting, hur man säger de enkla grejer, hur, var, när, hur mår du, sådana grejer. Och det var då jag började lära mig svenska. Det är så det började. Och sen har jag haft flickvän från Sverige som har pratat svenska med hela tiden också när jag var utomlands. Nu har man en dotter i Sverige, så man är tvungen i vilket fall att snacka svenska.
Och det blir till Sverige du återvänder sen efter du har varit ute ett antal år?
Mycket möjligt. Mycket möjligt. Det får vi se. Jag vill i alla fall återvända till Allsvenskan och spela några år till. Om jag är tillräckligt bra för att spela Allsvenskan då.
Du är också aktiv i din mediekritik på Twitter. Du och jag har haft några diskussioner. Bland annat om John Guidetti, som du tycker att vi håsar för mycket.
Ja, det tycker jag fortfarande.
Trots U21?
Ja.
Vad är det som stör dig på det?
Nej, jag hyllar honom också på Twitter när han gjorde ett bra jobb med U21. Men fortfarande tycker jag att det är för mycket.
På vilket sätt?
Nej, jag läste häromdagen. Guidetti hoppade in när Celta vann. Okej, okay. Vem bryr sig att han hoppade in? Gjorde han någonting? Nej. Gjorde han mål? Nej. Gjorde han assist? Nej. Så då undrar jag, varför skriver man inte sånt om alla andra spelare?
Kanske en spelare som engagerar fler.
Vad är det så speciellt? Vad han engagerar med?
Ja, det kan inte jag förklara varför folk blev förtjusta i honom.
Folk blir mer förtjusta i Zlatan redan tidigt. Nu har han gjort något helt fantastiskt. Men det var ju så att folk var fascinerade honom från start.
Ja, och de hoppas på att han gör samma resa som Zlatan. Det kan inte glömma. För det kommer ingen göra.
Nej, det tror jag inte jag heller.
Och då tycker jag det är orättvist mot de andra spelare som gör det lika bra eller till och med bättre än honom. Att det inte står Abu Khalili spelade från start när Mersin vann. Eller den som mer spelar utomlands och hoppar in eller spelar från start. Då tycker jag det är orättvist mot dem.
En annan fråga som du hängde upp dig på var när vi pratade om Mikko Albornoz och han var med i landslaget. Du tyckte det var fel att man tog upp det som han var dömd för?
Det tycker jag fortfarande. Det står jag fast vid. Han är uttagen till landslaget på grund av hans fotbollskvaliteter.
Ja.
Och att han då har gjort ett misstag i sitt liv någon gång och blev dömd för det. Han blev dömd för det. Så då är det avslutat. Då behöver man inte förfölja honom hela tiden med samma grej. Tycker man ska ta fram hans positiva egenskaper, hans kvaliteter, varför han är med i landslaget. För han förtjänar att vara med i landslaget.
Men förstår du inte ändå att det är något som engagerar folk? Att liksom, det var ju inte helt okontroversiellt när han var med i landslaget. Många tyckte det var fel att han och Alexander Gerndt fick vara med i landslaget.
Det är samma sak med Alexander Gerndt. För det första, man vet inte hela historien.
Ja, man vet att han är dömd.
Det är det enda man vet.
Ja, men det räcker.
Nu vet jag inte hela historien själv. Jag vet att Alexander Gerndt blev dömd. På sin tjej.
Ja. Men om vi skiter i rätten så är det ju ändå så att förbundet har att förhålla sig till att de här två spelarna är dömda. Och så har de avtjänat sina straff. Och så tycker de att de kan vara med i landslaget. Och så finns det väldigt många människor som tycker att de inte ska vara med i landslaget.
Ja, men jag tycker inte det är rätt. För de är i landslaget på grund av deras fotbollskvaliteter. Vad som har hänt i deras privatliv, det är deras ensak. Det blev de dömda för också.
Ja, jag tycker att man ska kunna vara med om man avtjänat sitt straff. Men man märkte att det var ett känsligt ämne.
Ja, absolut. Och då är jag den första som försvarar dem som kollega, som fotbollsspelare. För att de förtjänar att vara med i landslaget på grund av deras fotbollskvalitet. Och jag tycker inte det är rättvist att det blir ett ämne hela tiden så fort deras namn kommer med i media. Han blev dömd för det. Eller han blev dömd för det. Det är inte rättvist. Tycker
Nej.
Jag.
Nej, livet är tyvärr inte rättvist.
Så är det.
En annan sak som jag hittade när jag kollade lite på Twitter var att du kopplar ihop mig med Jimmy Åkesson.
Jag kommer inte ihåg vad det handlar om.
Jo, för du tyckte att jag hade gjort så sjukt dåliga intervjuer på landslagsturnén. För att jag frågade dem om Instagram och sociala medier. Du kommer inte ihåg det?
Jag vet att jag har gjort det, men jag kan inte berätta varför. För att jag inte kommer ihåg vad det handlar om.
Nej. Det bara kändes väl hårt för att man ställde några frågor du inte gillade, så var man plötsligt som Jimmy Åkesson.
Vad var det för fråga du ställde?
Det var ju fråga om Instagram och sociala medier eftersom det hade börjat bli stort då. Det gillade inte du?
Nej, jag kommer inte ihåg det. Annars hade jag gärna svarat på det.
Ja, det är lugnt.
För jag gillar att gå emot dig.
Ja, det gillar jag också. Det ska hetta till lite.
Ja, men det har jag inga problem med.
Nej, inte jag heller.
Jag har inga problem med. Jag säger också det jag tycker och det får alla göra.
Ja, och jag gillar det. Jag tycker att man ska säga vad man tycker.
Ja, tyvärr är det inte många som gör det.
Nej, det är alldeles många som är tysta. Varför tror du det är så?
De kanske inte är så som person. Eller så bara tänker de att det är bättre att svara med, hur säger man det, politiskt korrekta svar. När man väl får en fråga. Eller att man säger jag kommenterar inte det. Eller att de inte vill blanda in sig i en konversation eller i en diskussion.
Är det stor skillnad där på Sverige och Holland till exempel?
Jag tror inte det. Det är oftast klubbar som inte tillåter det i Holland. Då det finns en spelare som uttalar sig på sociala medier så är det direkt, ej, ta bort det och gör inte om det. Jag tror inte det är så pass strikt i Sverige. Trots det så gör inte många det.
Nej, så är det väl. Jag tackar för att du tog dig tid i Ankara.
Ingen fara, det var för lite så.
Nu får du lägga dig vid poolen.
Det ska jag göra.
Och ladda för
mat. Det var så bra. Det ska jag göra.
Jättebra. Stort tack. Och vi ska försöka bevaka dig som vid Gudetti.
Ja, gör det.
Så fort du hoppar in och ni vinner.
Nej, det behövs inte. För mig behövs det inte. Ni får gärna snacka om det.
Ja. Jättebra. Ha det bra.
Ja, det är så bra. Tack.
Jag håller med om att ljudet kanske inte var 100 när man gör på telefon. Men ibland blir det bara så när det är landskamper och annat som kommer emellan och man ska köra en podd. Och jag tycker ju att Mustafa El Kabir är så uppfriskande, frispråkig, att jag så gärna ville prata med honom. Och det är ju rätt underhållande också. Och han är rätt så skarp med sina åsikter och vad han tycker och tänker. Sen är vi inte överens om allt, men om mycket. Och det bästa är ju att man kan ta en debatt eller en diskussion utan att man för den skull blir ovän. Utan att man bara tycker att det är lite spännande att låta ens åsikter och tankar mötas i en diskussion. Som det blev här i podden. Som rullar vidare, och som vanligt är jag tacksam för alla inspel på Instagram eller Twitter där det är Olof Lund med H i ett ord. Eller mailen olof.lund@tv4.se. Och det är faktiskt så att detta är Sveriges största sportpodd. Har jag precis fått reda på när vi träffade de Acast som har koll på det här med podden. Så att just nu har du lyssnat på Sveriges största podd. Svar, jag kan inte ens prata. Just nu har du lyssnat på Sveriges största sportpodd. Och vi kör vidare. Som vanligt. Nästa måndag är det igen och igen och igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.